I början av juli så åkte en grupp synskadade från Värmland upp till Almåsa havshotell. Det var en resa arrangerad av distriktet för alla värmlänningar. Det var 20 synskadade, 3 ledsagare och 3 anhöriga som åkte dit för att vistas där i 4 dygn med sol och bad och lite aktiviteter och inte minst bad. En av våra ledsagare, Carl Gunnar Roth, som har jobbat länge inom Synskadades Riksförbund och företagsgruppen som, ja, han började väl med att kopiera talböcker tror jag. Men sen fortsatte han sin karriär och blev vd i några olika bolag. Idag är han pensionär och sysselsätter sig med att vara ledsagare och hjälpa grupper av synskadade på resor. Och inte minst då på våran. Han erbjöd sig att berätta lite grann om Almåsa och hur det startade och hur det har utvecklats under årens lopp. Och jag tänkte att ni skulle få höra det också. För det var ganska roligt och lite spännande. Och så fick vi ju också en liten anekdot om hur det kunde gå till förr i tiden på Almåsa. Och med det så lämnar jag ordet till Carl Gunnar Roth.
Ja, det är inte så märkvärd. Vad heter det? Jag får ju lite, blir lite skräckfylld när Dan säger om föreläsning och så vidare.
För det,
va?
Har du varmt feber?
Ja, jag får inte. Men ambitionsnivån ligger inte där riktigt. Jag sa att jag kan berätta lite grann. Men vad jag hade tänkt göra det är att jag har ju då varit med i den här världen sedan 1963. Då jag som en ung tonåring fick jobb på De blindas förening. Det var nämligen så att jag hade gått ut i realskolan som man gjorde på den tiden. Och hade jobbat med lite teknik. Jag ville så jättegärna bli ljudtekniker. Men de här stora ställena, Europafilm och Sveriges Radio, de sa, har du ingenjörsexamen? Nej, det har jag inte. Nej, men då är vi inte intresserade av dig. Ja, men jag är en duktig ljudtekniker. Nej, det hörde inte hit. Så att det var bara att bita det sura. Så jag jobbade på Standard Radio, ITT som de hette, och provade kretskort och lärde mig en hel del om dioder och transistorer. Men hur det var så fanns det en liten annons i Dagens Nyheter sommaren 1963 där de sökte. Det stod inte ljudtekniker utan man skulle jobba på deras talboksproduktion. Jag tänkte det måste ju vara ljud. Så att då sökte jag det och så fick jag det. Så i augusti 1963 klev jag ner på Gotlandsgatan, inte fyllda 18 år, och kom in i en helt ny värld. Inte bara det att det fanns så mycket magnetband som man aldrig hade sett i hela sitt liv, och det var ju liksom en bristvara för en 17-åring som just hade skaffat sig en bandspelare. Men i alla fall så betyder det att jag fick ju då väldigt tidigt se det här stället som ni är på. Och har följt Almåsas utveckling, inte från 1959 då det förvärvades. Och då fick jag veta att det här var ju en bostad som byggmästare Rune Alm började bygga på 30-talet. Han hade tjänat stora pengar på att bygga hus inne i Stockholm. Och för det hade han köpt Kullsta gård. När ni kom med bussen så finns det några innan de här hästgårdarna kommer, så är det en liten gård där som heter Kullsta gård och som är stamfastigheten. Och så hade han då en hel del områden. Och då tänkte jag att här ska jag bygga någonting pampigt. Och det är det ju. Det har ni, ser ni ju fortfarande, att det är ju en väldigt pampig byggnad med pelare och en väldigt magnifik ingång och vällingklocka på taket. Och det var ju alltså väldigt mycket. Det var 4 sovrum på övervåningen med toalett. Här nere var det 3 rum i fil och ett litet kök och jungfrukammare. På nederbotten var det plats för chauffören och det fanns förråd och vinkällare med mera med mera. 1936 var det här klart. Men då hade Rune Alm redan lämnat det jordiska. Han dog troligtvis i någon hjärtattack eller något liknande. Men Agnes och hennes 3 barn, de använde det här på olika sätt, och vad jag förstår så bodde Agnes här större delen av sitt liv. 1959, det var ett år då De Blindas Förening hade bestämt sig för att man skulle lämna en verksamhet ute på Värmdö som man hade ärvt, och där man hade en ambition att göra semesterhem för blinda, som det hette. Det fanns många semesterhem för blinda. Det fanns för smålänningarna i Hornstrand och utanför Bollnäs och utanför Sundsvall, och i Piteå och fanns Liggskär, och nere i Skåne fanns det, och i Göteborg. Så att det var ju liksom inne på den tiden att man skulle ordna semesterhem för blinda. Det var liksom en ambition som fanns inom organisationen. Men i Stockholm haltade det, och det var de kanske lite, hade väl lite dåligt, inte samvete, men de tyckte det var lite genant att man i huvudkommun inte hade. Så då for dåvarande kamrer Per Hägermalm, och som jobbade på De Blindas Förening, och Hans Gedin som var ordförande för Stockholms blindförening, tillsammans med Hans Larsson som var chef för försäljningsbolaget, och letade och for omkring här i olika områden, och så hittade de det här som väl av något anledning hade meddelat att det fanns till salu. Så efter lite diskussioner så köpte man det här för 275 000. Och då är det alltså hela den här triangeln upp förbi parkeringen som tillhör Almåsa, och så har man lika mycket vattentomt här ute. Så det var ju ett rejält område. Men det låg ju väldigt långt utanför stan på den tiden, och det låg ju väldigt avlägset. Men man ville ju ha någonting utanför stan. Så då köpte man det här 1959. Och de som jag har pratat med och som var här de första året, eller första tillfället där man hade någonting, då bodde man på övervåningen. Och då hade man ett sovrum för herrar, 8 personer, och ett sovrum för damer, 8 personer. Och så hade man någon som jobbade här nere och som lagade mat och höll ordning på det. Det var det var. Men ganska tidigt så gick man vidare, och då byggde man Horsfjärden, alltså det som upp för backen. Det var de första husen man byggde, som då inte alls hade samma standard som nu. Och så byggde man Grindstugan. För man hade bestämt sig för att man skulle ha ett värdpar. På 60-talet när jag kom hit, då var det Helge och Greta som var här. Och egentligen var det nästan bara de två som var här. Och så var det någon extra, förlåt uttrycket, tant som hjälpte till med serveringen. Och så var det här ett semesterhem. Och en anläggning som organisationen kunde åka ut och ha veckoslutskurser och liknande på den tiden. Och det man kan konstatera, det var ju att man hade bestämt sig för att utveckla området. Och efter några år så tänkte man att man måste ju ha någonting som är lite mer handikappanpassat. Och då byggde man handikappvillan. Då kallade man den här vita här nere, som sen fick namnet Landfjärden. För den skulle då vara, citat, handikappanpassad. Jag vet att många påstår att den är inte speciellt handikappanpassad, men den är ju lite större rum, och toaletterna är lite anpassade för den som sitter i rullstol, och är bättre än de andra rummen. Sen så jobbade man vidare, och vad som blev under 70-talet, det var att man hade OT-kurser, orientering och träning. Vad hade man gjort om där nere i lägenheten och gjort ett övningskök? Och så åkte man som nysynskadad ut hit på kurser som var flera veckor. Och fick lära sig gå med käpp och laga mat och allt sånt där som hörde till sin nya situation. Det som man då märkte att man behövde, det var att man behövde lite boende för de här kurserna. Och då var man för det mesta 12 personer. Och då lyckades Per Hägerman få in AMS-pengar, för plötsligt fanns det AMS-pengar. Och då byggde man Mysingen, och då byggde man 12 enkelrum, som numera är dubbelrum. Då byggde man det, och så fick han fram så mycket pengar som man kunde bygga en simhall också. Så då byggdes de här 12, 72, jag minns att det var 72, 73. Då byggdes de här 12 enkelrummen och simhallen, och blev då Mysingen. Ja, sen växte det hela. Sen kom efter några år till så byggdes Nedre Mysingen. Och då var det 12 dubbelrum på Nedre Mysingen. Och så här har det hållit på med ojämna mellanrum. Den sista riktiga tillbyggnaden, det var ju Ådfjärden, den som ligger längst upp på parkeringsplatsen. Och den byggdes egentligen som en personalbostad. För att den som då var chef för det här, han hette Jussi Hakarainen. Och han hade kommit på att det var lätt att få duktig personal hitifrån. Han importerade tjejer ifrån Finland, men de behövde ha någonstans att bo. Och då byggde man de här personalbostäderna, Ådfjärden. Och så har de fungerat fram till slutet på 90-talet. Sen byggde man om det till vanliga hotellrum. Ja, det var också en vaktmästarbostad på sidan där. Man kan säga att från semesterhem, kursgård, konferensanläggning till nu havshotell, så har det då den här verksamheten förändras, ökas. Men i verksamheten under jul och nyår, påsk och sommar, så har det ju varit riktat tydlighet till gruppen synskadade. Och så har det varit och så ska det vara, tycker jag. Och så hoppas jag att det kommer att förbli, att det är ett ställe dit man som synskadad kan åka. Under många år så har ju det diskuterats huruvida man ska ha en sån här anläggning. Den är inte gratis. Även om man driver det här affärs- och kommersiellt, så går det ju i vissa år med mycket underskott och andra år med mindre underskott. Och jag har varit med på många så kallade ombudsmöten där det har diskuterats, ska man verkligen ha det här kvar? Och jag tror att den som fällde den bästa repliken på ett sånt här möte, det var ett ombud som sa det att, jag ska bara säga det, att för mig som hela året ska visa hur duktig jag är som synskadad och att jag kan bre mina smörgås och äta fint, det är så skönt att få komma till ett ställe där jag får vara blind och få servicen som jag kan få och där jag slipper vara så förbannat duktig och så vidare. Det här är inte ordagrant, men innebörden var det. Och det är precis det ska vara. Här ska man kunna hitta själv och man ska kunna ta sig fram själv. Behöver man hjälp så okej, då ska man väl få det. Men man ska få den servicen så att man som kan koppla av och vara, som han sa, här får jag vara blind. Ja. Jag har upplevt mycket i det här huset från det jag som ung pojke fick komma ut på olika konferenser. Det har ju också varit väldigt mycket konferensbitar under den här tiden då man utbildade MBL-folk. Och det fanns mycket pengar, så var det ju fullt på sådana här anläggningar. Från Almåsa hade hur mycket bokningar som helst. Sen har det ju svängt tidsvis. Jag menar, just nu har det ju inte blivit lika populärt eller lika effektivt att sen man har de här teammötena så tar man inte folk från hela landet och träffas på en konferensanläggning. Dels är det dyrt och dels så går det mycket tid i resa och annat. Så att det är en tuff marknad med konferenserna, men ja, man försöker väl hitta sin nisch. Och Almåsa just nu försöker ha nischen att man är en blandning mellan konferens, havshotell och så vidare. Därför var det som igår, så kom det ju folk, och kommer det även vara ikväll, folk som inte tillhör synskadade rekreationsgäster som kommer hit och äter, och kanske om det finns något rum ledigt kanske de bor över. Men som sagt, det har hänt mycket i det här huset. Jag har en rolig historia som jag inte kan låta bli att berätta, hur det var på den tiden då vi var unga och vackra och var oemotståndliga. Så var det så att det hittades på mycket bus. Och i den så kallade stora matsal där ni sitter, alldeles i början på den, där fanns det en telefonkiosk som man kunde använda om man inte hade egen telefon. Och det hade man inte på den tiden, utan man kunde då ringa från den här telefonkiosken. Och den var ganska liten. Och där baren är och där frukostbordet står, där fanns det två stycken fantastiska fåtöljer med hög rygg och mycket vackra. Och de var där och någon kväll någon natt så var det några herrar som jag känner väl som tyckte att det var så roligt att försöka få in den där stolen i telefonkiosken. Och de hade väl fått någon läskedryck med tillbehör på sig i sig, så att de lyckades få in den där jäkla stolen i telefonkiosken med mycket möda och stort besvär. Och tyckte det var jätteroligt då. Så sitter de och äter frukost. På den tiden fanns också en liten burk i frukostmatsalen med magnesyl. Jag vet inte varför den fanns där, men det fanns det. Så de hade, jag kommer på en annan historia också med magnesylen, men det ska vi ta efter det här. Så sitter alla det här gänget som kvällen innan hade varit på ett helt annat humör och mycket, inte lika tystlåtna och inte lika svettiga i pannan. Och så kommer Helge in där och säger, ursäkta mig, det är några av er som i natt har satt in stolen där i telefonkiosken. Jag säger bara det, se till att ta ut den så glömmer vi det här. Ja, det var tyst och lugnt och Helge gick försiktigt iväg och var inte i närheten, så de här två förövarna, eller vad ska jag kalla dem för, de tänkte, ta ut den där jävla stolen då. Så de gick in där. De fick inte ut stolen. Hur de än höll på där. De tryckte som här, vad fan vi gjorde så. Och de höll på där och blev ju svettigare och svettigare. Och till slut så visste de inte, vad ska vi göra? Då kom Helge. Ja, jag kanske ska ta bort den där brädan som jag spikade in. Då hade han gjort dörrposten lite smalare. Nu kommer jag på en sak med den magnesyl. Det var en norrlänning som ett tag jobbade som ombudsman i Värmland, i Kristinehamn. Och han var här och han hade inte heller för vana att ta det för lugnt på kvällarna. Så en morgon så kom han ner här och frågade, vad ska du ha till frukost? Och därifrån upp i Vindelflyxeletrakterna, där kunde man på morgonen äta en tunnbrödbryta, vet ni vad det är? Då har man en tallrik med mjölk och så bryter man i tunnbröd och så äter man en tunnbrödbryta. Och vad ska du ha idag då? Jag tror att jag tar en magnesylbryta, sa han. Och de som jag hade i stolen, det var Lennart Nolte och P.O. Nisses. Ja, buspojkar. När jag kom till De blindas förening på Gotlandsgatan så var det faktiskt en ganska familjär verksamhet. Går inte alls att jämföra, tycker jag, med dagens. Det fanns ju för sig länsförbund. Det fanns inte distrikt, det fanns länsförbund. Och så fanns det kretsar. Jag tror Stockholm hade kretsar, men jag tror inte de andra hade kretsar. Ja, just det. Men det var inga lokalföreningar, men det kallades för kretsar. Och vi talade aldrig om en treplansorganisation, utan vi pratade ju om det blindas förening. Och på De blindas förening, det bestod ju bland annat av en ordförande som kallades direktör Charles Hedqvist på den tiden. Han valdes på ombudsmötet varje år. Och han, vad heter det? Och så fanns det ett litet sekretariat kring honom och Per Hägerman som skötte ekonomin och insamlingen och en liten PR-avdelning, och så fanns det en talboksavdelning, det fanns ett blindskriftstryckeri, det fanns ett bibliotek och så var konsulentavdelningen. Det var det som var, och alla fick vi plats där på Gotlandsgatan. När det var någonting så då gick vi in i Charles Hedqvists rum. Vi var inte mer än 20-25 stycken. Vi var inte så, verksamheten var inte så stor. Men vi bedrev ju då mycket verksamhet som av olika skäl sen förändrades. Och det var väldigt formellt. Man sa inte du till överordnade och knappt till arbetskamrater. Och sen så varje höst så var det blindas dag och blindas lotteri. Det var en sån där stor evenemang. Då satt det ut lotteristånd i Stockholm Och så såldes det lotter och så avslutades det hela med det blindas dag på Skansen. Med underhållning, och någon vann en Mercedes som högsta vinst. Men alltså det var ju en annan värld, och där kunde man på den tiden kunde man ju se folk som stod ute på gatan med en sån här bössa och så här, hjälp de blinda. Och det här blev ju allt som åren gick och det kom in lite nya människor, så blev ju det här en stor konflikt huruvida man skulle ägna sig åt att tigga pengar för verksamheten och huruvida man skulle göra det själv. Och jag ska inte gå in i några detaljer, men ni som har varit med länge vet ju hela historien. Ni som är nya vet ju också att det var en ganska stor förändring från den här lilla verksamheten till den här stora verksamheten. Från det blindas förening till Synskadades riksförbund. Och min personliga uppfattning, det är ju det att man började märka att en grupp som inte var uttrycket blinda, utan kanske var synsvaga och såg lite grann, började säga att kan inte vi också bilda en organisation? Vi har ju likheter med det dövas och det hörselskadades. Och jag tror att mycket det påskyndade också det här att man skulle försöka samla gruppen till Synskadades riksförbund. Det var många stadgekommittéer och stadgeförslag. Det var ju till exempel det här hur, vem får bli medlem? På det blindas förening, då skulle du ha en diagnos. Du fick se så mycket och du fick, ja, det var vissa gränser till Synskadades riksförbund, där det är egentligen du själv som avgör om du har problem i vardagslivet med din syn. Är det inte så, Dan?
Ja.
Och det här var ju en stor förändring mot att du fick visa upp ett intyg på hur mycket du såg eller inte såg. Sen var det, som jag har också upplevt den stora förändringen, det var ju att i början av mitt liv inom verksamheten, då kände ju inom styrelsen, de kände ju varandra sedan barnsben. De hade gått på tomteboda alla. Större delen av dem var ju borstbindare eller hantverkare, korgmakare. Var det några enstaka kvinnor, så var de ju aktiva inom textilverksamheten och som vävde och så vidare. Det här förändrades ju också med tiden. Man utbildade diktafonskriverskor, det kom hålkortsoperatörer och så vidare. Det var ju en tid då det fanns möjligheter för synskadade ut i arbetslivet. Någonting som ser rent ut sagt förjäkligt ut idag för de ungdomar som kommer ut, där det har förändrats så väldigt mycket. Det var ju många som jobbade på skrivcentraler eller satt på tingsrätter och skrev ut protokoll eller jobbade som läkarsekreterare. Alla de jobben är ju borta. Man utbildade mycket metallarbetare som stod vid svarvar och som jobbade inom metallindustrin. Det var många jätteduktiga killar, framförallt killar som fick utbildningar, specialutbildningar, och som var fantastiskt duktiga arbetare och hantverkare inom det området. Alla de bitarna, allt det där har ju som sagt försvunnit. Det fanns ju, om man överdriver det, så när jag började, då fanns ju så kallade blindyrken. Och det är klart att det var ju många som tyckte att jag vill inte bli borstbindare eller pianostämmare. Men det fanns ju en tid med lite möjligheter. Jag tycker det ser tufft ut för dagens ungdomar på det viset. I alla fall. Det som också var tydligt, det är ju när man går till kongressen idag och ombudsmöte som det hette på den tiden. Det är ju också det här att det var ju nästan som att det var sådana här skolåterföreningsträffar när ombudsmötena träffades. För det var klasskamrater eller hade gått på samma skola, Fonteboda skolan. Idag har man ju inte den, av flera skäl, på gott och ont, så har man inte den bakgrunden. Och framförallt fanns det ju då, som ni förstår, på det blindas förening, så fanns ju inte så många som hade så stora synrester som idag. Det fanns ju inga äldre personer med gula fläcken problem och sådana saker. Det som hände väldigt markant i min horisont, och som sagt, som jag återigen säger, det är jag som berättar min upplevelse. Jag återger inte någon fakta, utan jag bara mina personliga reflektioner. Så var det ju då att under 70-talet kom det väldigt många yngre människor med mycket kraft och mycket energi in, som var diabetiker. De hade haft, vad är det, typ A det heter, va? Ja. Så kallade de här från barnsben fått sitt diabetes. Man hade tagit fram en insulin som gjorde att folk överlevde, men det hade biverkningar. En biverkning var att man miste synen, man fick blödningar i ögonbotten som gjorde att man sakta men säkert med omgångar blev av med mer och mer syn. De här människorna var ju ofta mitt i sin verksamhet. Det var ju 25-åringar, ja, folk som var mellan 20 och 25 års åldern som var mitt inne i någon helt annan verksamhet. Och de flesta var ju väldigt frustrerade, men de som tog sig ur det här, de kom in i organisationen med en jädra kraft och de kom in och röjde, och Ingela Hagner, Olle Pekkari, det finns en mängd människor. Problemet var att de här biverkningarna slog sig på njurarna och sen så fick de hjärtinfarkt, och sen efter 5-10 år så var alla de här borta. Det finns några enstaka som har upplevt och som har kommit i någon högre ålder, men de försvann. Som tur är så kommer inte den här gruppen människor till organisationen längre, eftersom man har fått bättre insulin och man har fått möjlighet att titta på ögonbotten med sina nya instrument. Ja, hörrni, jag vet inte. Säg något ledord här, Dan, så jag vet om jag ska säga något mer. Vad sa du?
Kalle bad mig om ett ledord för att berätta vidare. Och då bad jag honom berätta om hur det var när han startade och vad som hände med honom då.
Ja, just det. Jag kom ju då in och jag fick då göra det här som jag gärna ville göra. Jag fick kopiera kassett, eller jag fick öppna spolar, hade man 7-tums öppna spolar. Kopierade vi på en Ampex som körde mig jättefort, så gjorde vi. Och sen så jobbade jag vidare med, vi gjorde inspelningar. Verksamheten inom talboken växte från en liten verksamhet med kanske några enstaka titlar i månaden till flera hundra. Det kom in stora pengar genom Kultur åt alla-reformen som gjorde att det kom in väldigt mycket nya pengar, och verksamheten från vi hade till som mest 3 studios på Gotlandsgatan. När vi flyttade till Enskede så hade vi 18 studios. Så det var en stor verksamhet. Jag började efter några år, eftersom jag inte hade mer än realexamen och behövde, så då på kvällarna gick jag på så kallad vuxengymnasium. Efter jobbet så gick jag över till Gullmarsplan och sen läste jag in det så kallade gymnasiekompetens, som gjorde att jag sen i slutet 69 ungefär, 68-69, kunde söka in på och läsa in en ekonomexamen på universitetet. Så jag läste företagsekonomi och liknande. Och det gjorde jag också på kvällarna, vilket var bra att jag slapp studielån, men man fick ju kämpa lite grann för att man hade inte så mycket fritid, och det var en fördel. Men i alla fall så, när jag var färdig, då hade jag då inom talboken, från att vara en sån här kopierare, så hade jag blivit produktionschef för talboken. Och sen helt plötsligt kom de och frågade om inte jag kunde också bli chef för tryckeriet. Så helt plötsligt var jag då chef för talboken och tryckeriet. Sen är vi inne på mitten på 70-talet. Och då när 75, när vi flyttade ut till Enskede, då bestämmer man sig för att man ska förbereda förändringen inför 77, då det Synskadades Riksförbund bildas. Och då ska Riksförbundet ägna sig åt intressepolitik. Den här så kallade verksamheten som vi gör med kassettbok och bibliotek ska flyttas ut. Biblioteket blir en statlig verksamhet 1980-77, blir vi bolag. Så det här att, som jag jobbar med, blir ett företag som heter SRF Tal och Punkt. Och så fanns det försäljningsbolaget och så fanns det aktiebolaget Blifa. Och jag hade ju då tur. Jag var ju nyutbildad ekonom, hade en ekonomexamen och hade jobbat i nästan 15 år. Höll jag på att säga, i alla fall över 10 år. Så att då fick jag bli vd för det här företaget SRF Tal och Punkt. Och fick vara med om den här stora förändringen. Från öppna spolar till kassetter, och sen blev det ju CD-skivor, och på punktskriftssidan så gick vi från att man manuellt skrev till man hade datorer som översatte. Man kunde skriva in på en vanlig skrivmaskin och så fick man ut det i punktskrift via en printer. Och 1985, då var jag ungefär 40 år. Jag var 40 år 1985 och då hade jag tänkt att nu kanske jag ska jobba med någonting annat. Så jag började leta efter ett annat jobb. Men då kom Bengt Lindqvist som var ordförande och sa nu, ja, Hans Larsson, han slutar nu efter en jävla massa år på försäljningsbolaget. Skulle inte du kunna tänka det? Och det kanske jag inte hade tänkt, men det gjorde jag. Så att då flyttade jag ifrån talbok och punktskrift och hela den datorn till försäljningsbolaget. Och där fanns borstbindarna, bäverskorna, stickerskorna, garn och textil. Men det fanns en hjälpmedelsavdelning och det var den som jag kanske var mera sugen på. Men jag blev också ganska intresserad av hela det här hantverksbiten. Och tyckte också att det kan finnas en möjlighet även för yngre att gå in i borstbinderier. Det finns fortfarande unga killar som jag var med och satt igång som då. Vi hade en verkstad i Kristinehamn. Kommer du ihåg det?
Ja,
Kenneth. Ja, så Kenneth jobbade och så anställde vi några stycken, bland annat Chesmi och några stycken. Ja, just det. Sen rullade det på. Sen fick vi när Lennart Nolte blev ordförande 1986 istället för att Janne Holmegard, så blev Janne Holmegard sur, så då, för han ville bli ordförande nämligen, men han förlorade det. Och då sa han att okej, jag vill bli chef för bolagen. Och då fick han bli det och då drog han igång, så att innan han fick sluta så hade vi, tror jag, 13 företag. Och det var Telenova, det var Ideella Spel AB, det var en massa med företag. Vi startade Kassettbok, vi startade SRF Rehab och så vidare. Och Hundskolan i Sollefteå köpte, och jag, som dam brukar säga, jag fick vara vd på dem alla nästan, utom förvaltningsbolaget som var moderbolaget. Så att jag var med på väldigt många av de här och var med och startade bolagen. Sen kanske jag lämnade över det till andra. Ja, min final var, och det var det trevligaste jobbet, det var att jag var vd på det här. Under mina sista 5-6 år så var jag vd här på Almåsa, och det var det bästa jobbet jag haft. Ja, så såg det ut för min del. Jag ska berätta en rolig sak som jag kom på nu här mitt i allting. Det är så att jag heter ju egentligen Carl Gunnar Roth. R-O-T-H. Och är man född 45 som jag är, då har man ju ett dubbelnamn. Då heter man Nils-Erik eller Bengt Göran eller någonting. Man hette inte Torleif på den tiden, man hade mera Carl och Hans och så här. Och det innebar ju att när jag började i skolan så var jag ju väldigt glad att få bli Kalle. Sen så var jag Kalle när jag började på SRF också. Men sen tyckte jag att jag blev chef och sådär. Jag blev ju produktionschef. Kanske man skulle, så att jag började i min fåfänga, tänkte Carl, jag kanske skulle kunna heta Carl. För det heter jag ju verkligen. Jag kunde ta bort Gunnar. Så jag började lansera det där bland mina arbetskamrater där på Gotlandsgatan, att Carl. Och då var det så att uppe på biblioteket där fanns Signhild Gedin, och bredvid henne var det en kille som hade druckit fel sorts sprit här i livet, så han såg ingenting, men han hade hand om etikettskrivningen där. Han var finne, kommer inte ihåg vad han hette. Och så hör man honom en dag säga, hör du Signhild, han Kalle, är han flintskallig? Nej, det var ju Beatles-tider. Nej, han har mycket hår, vad jag vet, han i alla fall. Men varför kallar han sig då för Carl Roth? Ja. Då släppte jag det. Ja, så kan det vara. Tack ska ni ha.
Det var bra. Ja.